Tanken var ju idag en picknick, men det prognosen sa regn, så vi vågade inte chansa på att köra en picknick och minipicknickgudstjänst i parken vid kyrkan. Utan vi helt enkelt ställer in den här söndagen och så får vi se fram emot nästa söndag. Men ändå så vill vi skicka ut undervisningen som var tänkt, och det är ju så att vi är i serien från Efesierbrevet, där vi går igenom Efesierbrevet, och det vore ju synd att missa ett halvt kapitel som hade blivit om vi hade hoppat över den här söndagen. Så därför så spelar jag in en liten hälsning på det här sättet och en undervisning ifrån Efesierbrevet kapitel 2, och då är det ju verserna 11 till 21 som vi är inne i. Så låt mig läsa ifrån texten. Så har du din bibel, så var gärna med och slå upp, för det finns så mycket guld i den här texten som vi ska prata om. Men då står det så här, vers 11 och framåt. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendeskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendeskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Till genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Amen. Ja, jag tänkte ju idag då säga något kort om denna text. Och på ett sätt kanske det är bra att det inte blev i parken, eftersom att det här är en text som du säkert märkte i språket. Man liksom kanske inte, du kanske behöver pausa här och läsa den igen. Därför att utmaningen med den här texten är att den är så teologiskt rik, så man hade kunnat ha flera bibelstudier bara utifrån de här verserna. Så jag vet inte riktigt, jag ska ändå försöka hålla mig kort, och det kanske blir svårt att göra den här texten rättvisa utan att också bli för invecklad. Men jag ska försöka att ändå dela några saker utifrån den här texten som jag tror verkligen att den talar till oss om. Jag vet inte om du tänkte på det, men den här texten innehåller massor med motsatsförhållanden. Det hela Paulus argumentation här, för att han argumenterar för en mängd olika saker här i texten. Hela Paulus argumentation byggs upp av att han ställer perspektiv emot varandra. Till exempel så säger han så här att förr var ni utanför Kristus, men nu är ni i Kristus. Förr var ni långt borta, men nu har ni kommit nära genom Kristi blod. Förr var ni främlingar. Ni var främlingar till förbunden och löftena, men nu är ni medborgare delaktiga i förbunden och löftena. Förr var ni åtskilda, ja, alltså judar och hedningar var skilda åt, men nu är ni ett nytt människosläkte. Förr var det fiendeskap, men nu är det frid. Förr var det en mur som separerade, men nu är muren nedriven och ni är medlemmar i Guds familj. Förr var ni utan Gud, men nu har ni tillträde till Fadern. Och jag ska på något sätt försöka tala lite utifrån två perspektiv på den här texten. Och det ena är evangeliet och det kristna hoppet, och det andra har att göra med församlingen och församlingens relation till Israel. Så det är lite ett annorlunda budskap idag. Det blir någon form av mikrobibelstudiepredikan i ett här. Men åtminstone det är åtminstone de här två sakerna som Paulus gör i texten då. Dels förkunnar han evangeliet. Och det han gör här med det här förr- och nu-tänket, det är att visa verkligen att Guds hjärta är inte riktat mot ett folk, utan Guds hjärta är riktat till varenda människa oavsett bakgrund. Så de villkor som gällde förr under det gamla förbundet innan Jesus har förändrats med Jesus, det som var förr, det gäller inte nu. Så i Jesus så rivs syndens murar ner, alltså det som skiljer oss ifrån Gud, och vägen blir öppen. Och i Jesus så blir vi tempel för Guds närvaro, som vi har talat om tidigare i den här serien och som är ett centralt tema i Efesierbrevet. Förut så var vi liksom bortkopplade från Gud, men nu är vi så ihopkopplade så att vi är tempel för hans närvaro. Och vi har också blivit arvtagare till Guds löften, och vi bjuds in i Guds närhet och i hans frid. Och det här är otroligt goda nyheter, att när vi sätter vår tro på Jesus så förändras perspektiven i våra liv helt. Det som var förr, när det gäller inte, utan nu så är det så här. Och också om vi tittar i den här texten, liksom, det finns så mycket teologiska detaljer, men jag tror också det finns ett mycket bredare tilltal, som är lättillgängligt tilltal, som är högaktuellt i vår tid. För Paulus säger så här, att ni var utan hopp och utan Gud i världen. Är det någonting som jag tror människor längtar efter, så är det hopp. Du vet, när man ska dela sin tro och sådär, man behöver inte förklara varje detalj i tron. Därför att ofta så börjar ett intresse för den kristna tron, ofta så börjar också tron spira i just detta med att man får som människa ett förnyat hopp. Den som tidigare hade satt sitt hopp till kanske politik, menar, har man gjort det så får man gång på gång se sitt hopp grusat. Den som hade satt sitt hopp till hälsa, oundvikligen, så förr eller senare så kommer man se att hur mycket man än investerar i sin hälsa så är också det förgängligt. Den som hade satt sitt hopp till välfärd och framgång kommer snart också upptäcka att det inte möter hjärtats djupaste längtan. Människan står där utan ett hopp som bär. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Jag tror det här är någonting som människor idag, kanske mer än någonsin, kan relatera till. Är det något vi behöver så är det hopp. Och ett hopp som håller. Som inte är baserat på egna förhoppningar. Därför är det så starkt när Paulus säger att utan hopp och utan Gud i världen. Det var så, men nu är det inte så. Det finns någonting i den kristna tron som erbjuder ett hopp kopplat till någonting bortanför mänskliga förhoppningar. Som är kopplat till någonting utanför människan, något som faktiskt har makt att hjälpa människan. Bara ett hopp som är rotat hos någon som är evig, fullkomlig och god är ett hopp som faktiskt också bär i evighet. Ett hopp som också är fullkomligt och gott för oss. Det måste vara rotat hos någon som kan bära upp hoppet. Så det kristna hoppet är verkligen goda nyheter. Det är evangelium. Vi hade kunnat stanna här. Och någonstans här så är det bara för att suga in på detta. Men du kan också själv kunna läsa. Bara, vad betyder det här? Jag var utan med Kristus, men nu är jag i Kristus. Jag var långt borta, men nu har jag kommit nära. Jag var främling. Men nu är jag delaktig i förbunden, jag är en medborgare. Jag var åtskild, men nu är jag ett släkte. Förut levde jag i fiendeskap med Gud, men nu lever jag faktiskt i frid. Fiendeskap kanske med mig själv och med andra, men det finns frid, en enhet i Gud. Murarna är nerrasade och sådär, och vi tillsammans är en Guds familj. Förut var jag utan Gud, att bara få suga på den. Tänk ett liv utan Gud och utan hopp, men nu har vi fått tillträde till Fadern. Det är goda nyheter. Och en bön också att det skulle få verkligen prägla våra liv. Att vi skulle få bära ut det här budskapet till människor omkring oss. Och dela hopp. Dela hopp med människor. Vi behöver inte slänga ut massa avancerade grejer hela tiden. Utan verkligen bara, det finns hopp, det finns hopp, det finns hopp. Så vi hade kunnat stanna här, men samtidigt så upplever jag att det finns så mycket i den här texten som är för tydligt, som lyfter det här med perspektivet av det judiska folket och församlingen. Och det är så tydligt i den här texten, och när jag läser den här texten så bara, men jag måste säga någonting om detta. Jag tror också att inte bara för att texten säger, jag tror också att det kommer vara väldigt hjälpsamt för dig att sätta igång tankarna. Och det jag kommer säga nu, en del av er kommer inte hålla med mig. Men över tid så har jag mer och mer förnyats i min tanke kring att se, så som jag har tänkt kring det här med Israel och församlingen förut, kanske inte riktigt håller hela vägen. Och det har blivit mer och mer tydligt för mig att vad faktiskt Nya Testamentet säger om förhållandet mellan församlingen och det judiska folket. Men du ska vara helt fri att inte hålla med mig, men jag tror att många saker kommer falla på plats när du börjar tänka lite kring de här frågorna och se hur man kan se på det här. För att, jag menar, har du läst Bibeln, vilket jag tror de flesta av er har, och du har lyssnat på predikningar, så har nog ändå frågan väckts i dig. Vilka är Guds folk idag? Bibeln talar gång på gång om Guds folk, och talar om Israel och om församlingen. Och hur hänger det här ihop med Israel och församlingen? Och nu det här blir det väldigt kort kring en väldigt komplex frågeställning, och det blir väldigt kondenserat utifrån dagens text. Men låt mig bara få ta dig med lite grann här. I Gamla Testamentet så var Israel Guds utvalda folk. Gud utvalde ett folk för att frambära Messias. Det var så som Gud skulle inkarneras i världen genom Jesus Kristus. Han utvalde Israel som sitt folk. Och i det så slöt Gud ett antal förbund. Han gav löften. Så då har vi Abraham då. Han gav löfte, Gud gav löften till Abraham om det judiska folket. Så han slöt ett förbund med Abraham och sa att ditt folk, genom dig kommer komma ett folk som ska bli så talrikt som stjärnorna på himlen och som sandkornen på havets stränder. Och genom det här folket så ska hela jorden bli välsignade. Vi kan läsa om det i till exempel Första Mosebok 12 och vers 3. Och det här är ju då ett löfte om ett folk som skulle frambära Messias genom vilken världen skulle bli välsignad. Och sen så förnyas det här förbundet. Det finns ett antal förbund i Bibeln, men jag skulle säga att snarare en progression av samma förbund. Där Gud förnyar förbundet med Mose genom lagen, ni vet Guds lag, och tabernaklet med sin offertjänst. Så tanken, det handlar alltså om lagen här, var tanken om hur Guds folk skulle leva fram till löftet om Messias har gått i uppfyllelse. Och sen så förnyar Gud förbundet igen med kung David, och Gud talar med David om ett evigt kungadöme. Och där vi bara måste förstå att det Gud talar om är ju inte att David ska regera över en nation som breder ut sig rent geografiskt över hela jorden, en fysisk nation. Utan där David var en skugga av den som skulle välsigna hela jorden, av den som skulle regera över hela jorden, vars kungarike evigt kung Jesus. Så det är helt klart att Israel spelar en fundamental roll i Guds frälsningshistoriska plan, alltså hur Gud ska rädda världen. Men då får man ställa sig frågan, när når de här löftena till Israel sin fullbordan? Och det är just här som Paulus i dagens text, skulle jag vilja säga, adresserar det här. Att i och med Jesus har allt förändrats. Ni vet det här, det var förut så här, men nu är det så här. Det har förändrats någonting med Jesus. Och det är för att Jesus, kort och gott, Jesus var uppfyllelsen av löftena till Israel. Det finns ett förr och det finns ett nu. Slutmålet med Abrahams löfte var inte en fysisk nation. Slutmålet var Kristus och att i honom blir alla världens folk välsignade. Målet med lagen som Mose fick och tabernaklets offertjänst, det var inte att vi skulle nå fram till egen rättfärdighet genom våra laggärningar och vår offertjänst. Utan målet med lagen och tabernaklets offertjänst var Kristus som ger oss Guds rättfärdighet och som blev det slutgiltiga offret. Så har vi kung David. Målet med kung David var inte ett jordiskt rike, det var Kristus, den evige kungen, vars rike aldrig ska ta slut och vars rike ska genomsyra alla jordiska riken. I dagens text i Efesierbrevet kapitel 2 så säger Paulus i vers 19 att förut var ni inte medborgare Men nu är ni, alltså han talar om alla hedningar som är troende. Men nu är ni medborgare i Israel med det heliga. Förut var ni inte medborgare, men nu är ni medborgare i Israel med det heliga. Och då kan man, pratar han om nationen Israel? Nej, det är klart han inte gör. Vi är inte liksom, har inte vår nationella identitet, utan han talar om, i Israel, utan han talar om det andliga Israel. Uppfyllelsen av löftena om ett folk som uppfyller jorden och är en välsignelse för hela jorden, det är det andliga Israel. I Kristus är Abrahams löften verklighet. Ett folk från alla nationer. I Kristus är Moseförbundet uppfyllt. Lagen och offertjänsten. Allt pekar fram mot honom. I Kristus är Davids löfte fullbordat. Ett evigt rike genom den sanne kungen. Och vi skulle kunna gå vers för vers i dagens text. Men det skulle ta för lång tid. Men låt oss bara lyfta fram en och zooma in lite på en vers. Titta på vers 15. Där säger Paulus så här att i sin kropp, alltså i Jesu kropp, har han satt lagen ur kraft, säger kärnbibeln. I sin kropp har han satt lagen ur kraft. För att i sig själv göra de båda, alltså judar och hedningar, till en enda människa. Och här måste vi se att det finns en uppfyllelse som sker i Jesus. Vi ser hur de gamla förbunden uppfylls i Kristus. Lagen har satts ur kraft därför att den har uppfyllts i Kristus. Och så kommer det här att i Kristus formas en enda ny människa. Det finns inte längre två folk. Det finns inte två spår, ett Israel och församlingen. En enda ny människa. Församlingen som är Kristi kropp. Det finns inte flera vägar till Gud. Det finns en väg till Gud. Guds förbund är inte heller separata paket som vi staplar på varandra, utan alla förbunden knyts ihop och uppfylls i Jesus. Och det är därför Paulus kan säga i vers 10 som vi talade om för några veckor sedan här, som är precis innan dagens text. Där säger han att vi är Guds hantverk. Församlingen är Guds hantverk. Det är ett folk som lever i det som Gud har förberett, säger han. Så genom förbunden i Gamla Testamentet, fram till uppfyllelsen i Kristus, så har Gud format fram sitt mästerverk till det som han har förberett. Förberedda gärningen som vi vandrar i. Det han har förberett, så han har, Gud har av alla folk gjort ett folk i honom, genom Kristus och tron på honom. Så för mig så kan det inte bli på något annat sätt att när Bibeln talar om det nya Israel så är det inte en geografisk nation, utan han talar om församlingen. Det är därför Paulus kan säga i Romarbrevet 2:29 att jude är man inte till det yttre genom omskärelse, utan jude är man i sitt inre, och den verkliga omskärelsen sker i hjärtat genom anden. Det är ganska otroligt att verkligen tala om detta. Att någonting har förändrats med Kristus. Att man är inte jude till yttre längre. Identiteten som Guds folk i och med Jesus är att man blir omskuren till sitt hjärta genom anden. Och då kan man ställa sig frågan, har då församlingen ersatt Israel? Nej, jag skulle inte vilja använda det ordet alls. Utan snarare att i Kristus har löftena till Israel uppfyllts. Så det är inte en ersättning utan en uppfyllelse. Det betyder att löftena inte står kvar som ett, till Israel står kvar som ett parallellt spår vid sidan av Jesus. Det blir i slutändan en väldigt märklig tanke. Utan det är tydligt, i Kristi kropp så föds ett nytt folk fram. I Kristus har alla de här löftena nått sin fullbordan. Så församlingen är inte en ersättning, utan församlingen är en uppfyllelse av alla dessa löften. Församlingen är det, menar jag, som Gud från början såg framför sig när han slöt förbund med Abraham och Mose och David. Han såg det, liksom det långa perspektivet. Hur Israel som nation frambär Messias och hur vi ska kunna se Israels historia. Ska vi kunna förstå vem Jesus är, och vi ska kunna förstå hans offer, hur han bar världens synd upp på korsets trä. Vi förstår det genom hur Gud har handlat med sitt folk. Men i Kristus så får löftena sin fulla mening. Och i Kristus växer församlingen fram. Som Paulus säger i Efesierbrevet kapitel 1, som är fullheten av honom. Fullheten av honom är församlingen. Och lyssna nu, det är till församlingen som Jesus kommer tillbaka. Det är till församlingen som Jesus kommer tillbaka. Och då kan man undra, finns det inga löften kopplat till nationen Israel? Jag vet inte. Inte som har med frälsningen att göra i alla fall. Jag kan inte förstå det på på det sättet. Utan det fick alla löften som har med Guds frälsningsplan att göra fick sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Men visst finns det andra löften kopplat till nationen Israel om välsignelse och på olika sätt. Där lämnar jag full frihet till dig att tolka texter och spekulera. Jag menar att man kan hålla med Israel politiskt eller man kan inte hålla med Israel politiskt. Det är inte en fråga om du är kristen eller inte. Det viktiga och det centrala är hur hela skriften pekar fram mot Jesus och får sin fullbordan i honom. Så vår lojalitet som Guds folk är inte till en nation. Och jag vet att det här är superradikalt för en del. Där man liksom hävdar att man kan inte vara kristen utan att stödja nationen Israel. Jag menar att ser man texterna så som de är och så som vi lite har lyft och skrapat på ytan idag. Så ser vi att vår lojalitet kan inte vara, vår lojalitet som Guds folk kan inte vara till en nation utan till Kristi kropp, till församlingen och Kristus, för han är huvudet för sin församling. Det är i honom vi har blivit försonade. Det är i honom vi har fått frid. Vare sig du är jude eller hedning, det är genom honom vi kommer nära Gud. Det är i Kristus vi har blivit förenade till en Guds familj, ett Guds mästerverk, sammanfogade av honom till ett heligt tempel, en boning för Gud genom Anden i Kristus. Vägen är densamme. Kristus är vägen och Kristus är uppfyllelsen av alla Guds löften. Alla Guds löften har fått ett ja och amen i honom. Därför finns det inte längre någon skiljemur. Därför att Guds folk är ett i Kristus, alla som tror. Ja, lite annorlunda predikan som blev lite av form av en evangelisk predikan. Men också en liten form av bibelstudie kring församlingen och Israel. Utifrån att texten faktiskt lyfter det så tydligt. Och kanske har jag väckt många frågor idag. Det är helt okej, vi kan samtala mer om detta. Men mitt mål och det som har blivit ett tema för den här hösten, det har inte varit liksom att ställa till en oreda i din teologi. Men mitt mål och min mening och temat för den här hösten har varit att lyfta vår förening med Jesus. Och jag tror det här hänger ihop också. Att lyfta församlingen som Guds ögonsten, som Guds tanke, som Guds vision. Fram tills dess han kommer tillbaka, då kommer han tillbaka till församlingen, till att möta hans folk. Så vi har verkligen velat lyfta det här och jag har tryckt det på så många gånger vilken fantastisk tanke församlingen är och de löftena som finns kopplat till församlingen, att vi är förenade med Gud. Att vi har blivit templet. Templet är inte längre kopplat till en fysisk nation utan templet är du och jag utspridda över jorden som gör att profetiorna går i uppfyllelse, att Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden. Det är det som Gud har förberett när han formar fram sitt mästerverk. Att i Kristus ena ett folk utöver hela jorden. Som inte bara bär hans namn, utan som också bär hans närvaro och härlighet. Så Paulus undervisning är att vi har blivit förenade med Kristus. Vi har blivit enade i Kristus. Församlingen är Guds fulla tanke till dess Jesus kommer tillbaka. Jag hoppas att det här har varit hjälpsamt för dig. Jag ber om Guds välsignelse över dig. Så jag avslutar med att be en bön. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för det evangeliet och det hoppet som finns. Goda nyheter som finns i hoppet. Att vi faktiskt kan få leva i gemenskap med dig här. Att vi kan få bli förenade med dig här. Och att det finns löften i dig som är förankrade i evighet, Herre, och som har löften om evighet framtid också, att vi ska få leva i gemenskap med dig, Herre. Jag ber att vi ska få bli uppfyllda av det hoppet, Herre. Att vi ska få dela det hoppet med människor omkring oss, Herre. Jag ber också att vi ska få se den härlighet som du har gett församlingen, Herre. Och att vi ska få se att i dig, Jesus Kristus, finns allt vi behöver. Och att du är den enda vägen, den enda sanningen och det enda livet, Herre, som bär för alla folk, Herre. Ber om din nåd över oss. I Jesu namn. Amen.